Låt oss på nytt ta sats ifrån Lukas evangeliet 16 kapitel, verserna 16 och 17. Lukas evangeliet 16, verserna 16 och 17. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike och alla trängs för att komma in där. Men förr skall himmel och jord förgå, en enda prick i lagen faller bort. Nu har vi hunnit konstatera lite grann att i och med Jesus så byter Guds folk budskap. Före Kristus så talar man om vad människan ska göra. Människans gärningar. Lagen. Efter Kristus handlar det inte om människans gärningar utan om Guds gärningar. Kristus som person. Och Kristus som person är budskapet om honom som har fått all makt i himmel och på jord. Och som därför är konungen, även om han inte utövar sin makt idag. Så som han kommer att göra en gång när maktens ögonblick inträffar. Och det som har valt att utse honom till konung, att ge honom ära och makt över sina liv. De ska få tillhöra honom i hans rike. De andra är utanför därför att de har valt det. Ja. Guds folk har bytt budskap. Men den här texten, den är ju förunderlig. Den innehåller så många konstigheter. Alla trängs för att komma in där, står det. Och det tycker man, nej, käre Jesus. Det tycker du inte jag. Det är då ingen rusning i kyrkdörrarna här, inte. Och sen när man läser lite till så undrar man, vart tog nu lagen vägen? Finns den eller finns den inte? Ja, först låter det ju som den inte fanns. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Hurra, den är borta, säger vi. Lagen finns inte längre. Och så läser man en vers till och så tänker man, nej, nu är den tillbaka i alla fall. Förr ska himmel och jord förgå, en enda prick i lagen faller bort. Finns den eller finns den inte? Ja, det är ju ett gammalt klassiskt problem för Guds folk det här. Har vi lagen eller har vi inte lagen? När man läser Paulus brev så tycker man också att det är precis på samma sätt. Först så säger han, åh, lagen är avskaffad. Halleluja, inga laggärningar här inte. Och när han väl har gått igenom det ordentligt så kommer förmaningarna. Se nu till att, punkt, punkt, punkt. Och så tänker man, ja men det är ju lagen det där. Ja just det, det är ju lagen. Och så undrar man, finns den eller finns den inte? Ja, det är lite klurigt. Finns den eller finns den inte? Vi ska läsa lite mera av sammanhanget runt de här verserna. För det är ju ofta så att när vi blir allt för smalspåriga, när vi plockar ut våra texter allt för mycket ur det sammanhang, så finns alltid risken att vi missförstår. Så då tar vi ett ordentligt tag och läser från början av kapitlet. Han sa också till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa. Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra. Så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han, här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han näste man, och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han, här är ditt skuldebrev, skriv 80. Och herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskar pengar, och det gjorde narr av honom. Då sa han till dem, ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike och alla trängs för att komma in där. Men förr skall himmel och jord förgå, än en enda prick i lagen faller bort. Jesus undervisar om det här nu i anslutning till penningkära människor som hör till Guds folk. Och han beskriver nu Guds rike som ett rike omgärdat av en mycket hög mur. Men i muren finns en öppning. Och den som vill gå igenom den öppningen måste gå in i riket. Måste gå genom öppningen. Vi kan jämföra med Johannes 10:e kapitel. Där vi möter samma bild fast i en annan form. Johannes 10:7. Sedan sa Jesus. Sannerligen jag säger er. Jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och dö. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Ja, in i fårfållan så finns det en grind, en öppning. Och Jesus själv är den öppningen. Han står inte bara och pekar på den, han är den öppningen. Och så står det talat här om en tjuv. Ja, säger vi det, djävulen. Ja, ja, det kan nog hända att det är. Men här står ju talat om att alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Och Jesus talar nu om andliga ledare, om dåliga herdar, som det står talat mycket om i Gamla testamentet. De som inte sköter fåren utan äter upp dem. Alltså, vi känner nu igen de penningkära andliga ledare. De som var ute efter vinst. Och Jesus säger, jag är den gode herden. Jag är inte ute efter vinst. Jag ger mitt liv för fåren. Som konstig fårskötsel tycker vi. Egentligen. Jag menar att vad ska herden ha för glädje av fåren om han är död? Det blir ju ingen profit på det. Nej, det är just det inte blir. Och då är det något märkligt med den här grinden in i fårfållan. När jag satt i morse och brottades med de här texterna så fick jag en liten bild, en liten liknelse. Du vet, ibland så händer att man ska flyga. I synnerhet om det är international departures, som det heter på fint flygplatsspråk, när man ska åka utomlands. Så brukar det stå gubbar och liksom vakta så man inte har med k-pistar och bomber och granater ombord. Då står det poliser där, de representerar lagen. Och för att man ska få gå ombord på det där flygplanet så brukar man få gå igenom det. Det brukar vara någon sån här fyrkantig öppning som man tar ett kliv rakt igenom. Om du då har en k-pist under kavajen så piper det i den där manicken därför att det finns en metalldetektor i den där. Som reagerar för större grejer än en kronor och nycklar. Så då tjuter den till och då kastar sig alla över dig och kroppsvisiterar dig. Och vips kommer k-pisten fram. Och det gör även planet för du får inte åka med. Ja, och det är ju en väldigt bra bild av grinden in i fårfållan. Ingen får ha k-pisten med sig in i paradiset. För då blir det inget paradis. Och k-pisten står ju här som ett maktens hjälpmedel. Ett maktens attribut. Makt nu i dess allra vidaste form. Alla våra förmågor att kontrollera och manipulera oss själva, varandra och vår omgivning. Allt det där, det måste plockas av. Därför att de som går ombord på planet med en k-pist under kavajen, de är tjuvar och rövare. De vill inte alls att planet ska komma dit det är sagt att det ska komma. Utan de vill helst att det ska landa i Beirut. Och det är ju givetvis inte av omsorg om medpassagerarna som man har med sig den där pistolen. Utan det är naturligtvis av andra skäl. Och om du och jag får plocka med oss hela vår ägande filosofi in i paradiset, så blir det samma helvete som vi har här. Så enkelt är det. Det måste finnas en dörr in i fårfållan. Och resten måste vara en oöverstiglig mur. Annars blir det inget paradis. Vi går tillbaka till Lukas 3. Här står det talat om att tjäna antingen Gud eller mammon. Och man behöver ju inte ha läst kyrkohistoria länge. För mammon står ju för, så att säga, för makten i dess vidaste form. Inte bara i form av slantar utan all sorts makt. Man behöver inte ha läst kyrkohistoria länge. För man förstår att kyrkohistorien går egentligen ut på människans alla försök att tjäna både Gud och mammon. Det är egentligen det hela går ut på när vi får hand om det. Och därför så liksom ställs vi så mycket inför valsituationen och inför situationen att inte försöka hitta på nya evangelier som ska göra det möjligt att tjäna mammon genom att tjäna Gud. Och det är in i den situationen som nu Jesus säger de här orden. Mot den bakgrunden säger nu Jesus detta. Lagen och profeterna har haft sin tid fram till Johannes. För fram till Johannes var det bara en mur. Det fanns ingen öppning i muren. Nu finns det en öppning i muren. Men en med inbyggda metalldetektorer, så att säga. Och muren finns på sitt sätt kvar. Men som sagt, det finns en öppning. Och därför har lagen haft sin tid och ändå finns den där. Nu gäller det inte längre att försöka klättra över muren. Det är inte det som gäller idag. Utan det som gäller idag är att gå in genom hålet. Och vad handlar det då om? Att gå in genom öppningen. Jo, det handlar om Kristi person. Kristus själv. Vi tar några exempel. Jag har redan citerat det förut och gör det igen. Johannes 17:3. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jesus uttrycker sig så förunderligt. Liselott sa i morse att skulle jag ha skrivit Johannes 20 så skulle det bli en mycket bättre story. Och det är helt klart att om de flesta av oss skulle skrivit Johannes 17 och 3 skulle vi inte uttryckt oss så här. Utan vi skulle möjligtvis ha skrivit så här att detta är det som leder till andligt liv. Eller detta är det som i tidens längd medför att vi får en skvätt andligt liv. Att vi lär känna Gud och honom som han har sänt. Nej då, detta är. Det är andligt liv. Du, så att säga, rör dig in genom öppningen när du lär känna Kristus. Vi tittar i första Johannesbrevet 2. Den tredje versen. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Ja, säger vi som är inställda på att klättra över muren. Johannes menar så här att när vi nu har lärt känna Kristus så är det väldigt viktigt att vi håller buden. Oj, 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 nu får vi spotta i händerna och riktigt hugga igång. Nej, så står det inte. Utan han säger så här istället att det är lite svårt att veta om vi har lärt känna Kristus eller om vi har fått någon sorts fantasifigur målad i vårt inre. Hur ska jag veta om de tankar jag har om Kristus är rätt eller inte? Jo, det kan jag se på mig själv. Om det kristna livet fungerar spontant, då har jag lärt känna Kristus. Om jag liksom av en händelse en dag råkar se att, ja men hjälp, buden fungerar ju. På något sätt har det blivit så. Jag faktiskt lever ett kristet liv. Ja, då har jag lärt känna Kristus. Nå, det är ju kanske inte så vanligt att man gör den upptäckten, utan man kanske gör den motsatta. Man tycker, oj, 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 det fungerar ingenting. Ja, då är inte receptet det här. Att du tar dig själv i kragen eller i nackskinnet eller i håret eller vad du nu griper tag och försöker lite bättre. Utan den logiska slutsatsen är denna. Mitt kristna liv fungerar inte. Alltså känner jag inte Kristus. Och det jag ska göra det är att söka känna honom bättre. Förstår ni skillnaden? Det är evigt liv att lära känna Gud. Och den han har sänt, Jesus Kristus. Därför att om du ska borsta upp dig och försöka lite bättre, ja, det är som att klättra över muren. Och det är en hög mur. Oöverstiglig. Och så dunsar du ner. Och så slår du dig. Och så tycker du att det här går inte. Och det är alldeles riktigt, det gör det inte. Det går inte. Men så en dag så upptäcker du att det heller inte är det det går ut på. Utan det finns en öppning i muren. Och den öppningen består i att lära känna Kristus. Vi går tillbaka till Johannes evangelium, för Johannes är väldigt förtjust i det här temat. Det är liksom en av hörnstenarna både i hans evangelium och i hans brev. Vi går till det 14:e kapitlet. Där ska vi läsa ett långt stycke, vi börjar från början. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? Det ord jag säger er, den talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig, eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större, till jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Och ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom eftersom världen inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom eftersom han är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och visa mig för honom. Ja, jag slutar. Jag tycker om den nya översättningen här av 15 versen. Den är mycket bättre än den gamla. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Den gamla står det bara, älskar ni mig så håller ni mina bud. Och det låter ju precis som att, jaha, alltså du säger att du älskar mig, oj, oj, oj. Det syns väl på ditt sätt att hålla buden att du inte gör. Nej, nej, tänker man nog, kryper ihop. Och spottar i nävarna. Nej, utan Jesus säger så här, om ni älskar mig så kommer det automatiskt att leda till att ni håller bud. Nå, var får vi den kärleken ifrån? Ja, liksom alla annan kärlek så börjar det ju med att man lär känna varandra. Jag menar, du kan inte välja ut någon på måfå och sitta och älska på avstånd utan att någonsin lära känna personen i fråga. Det är orimligt. Utan det är så här, att om någon i universum är älskvärd, så är det Jesus. Och när vi upptäcker vem han är, så vaknar den kärleken till liv. Och den kärleken formar oss själva. Så att plötsligt börjar vi göra det som är Guds vilja. Inte av pliktkänsla, inte därför att vi är tvungna, inte därför att vi borde och inte därför att det finns tusen behov runt omkring oss, utan därför att vi önskar. Och Jesus blir lite överraskad över att lärjungarna inte har förstått det här. Så länge har vi levt ihop och ni har inte fattat detta. Du har inte förstått att den som har sett mig har sett fadern. Och att det liksom är nyckeln i det här. Att se Gud. Jag menar, om vi tänker på bara på Jesu försoning. Ibland kan man som kristen känna en väldig förvirring inför alla försoningsteologier. Och man kan gå vilse i alla bibelversarna och undra vad var det nu Jesus gjorde. Och så tycker man, ska det här vara för barn? Ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i Guds rike. Det skulle vara enkelt det här på något sätt, tycker man. Och så tycker man att det blir ju bara krångligare och krångligare ju mer man läser. Ja, så länge vi frågar vad har Jesus gjort, så länge kan vi göra det nästan hur krångligt som helst. För det han har gjort är något väldigt komplicerat. Men egentligen blir du inte frälst och inte förvandlad av en massa kunskap om vad Jesus har gjort. Utan det är när du kommer på att ställa frågan, vem är han som gjorde detta? Oj. Då. Vem är han som gjorde detta? Detta som är för stort för mig att förstå. Men du kan förstå vem han är. Det kan ett barn göra. Det gör ett barn enklare. Och därför säger Paulus, jag vet vem jag tror på, inte vad jag tror på. Guds rike är en person. Sanningen, vägen och livet och öppningen i muren och allt detta, det är en person. Och att förstå vem han är, det är det som förvandlar oss. Första Korinthierbrevet 13. Från 8:e versen och fram till slutet. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärlek. Ja, vi ser fram emot en dag då vi ska se Gud. Inte som en suddig bild som vi gör nu. Allihopa. Utan då vi ska se klart. Då vi har ett löfte om att lära känna Gud. Lika fullständigt som han känner oss. Vi som inte ens känner oss själva. Och det, säger Paulus, det är nyckeln till fullkomlighet. Att lära känna Gud. Att få veta allt om Gud. Nå, det finns bara en förutsättning, en verklig förutsättning. Och det är att Gud har fått plocka av oss alla maktens attribut. För att om du skulle få all kunskap om Gud och ha makt i dina händer. Så blev du bara till olycka, både för din omgivning och för dig själv. Men att få all kunskap om Gud, när Gud har fått all makt, det är välsignelse. Ännu så länge är vi inte där. Nu består tro, hopp och kärlek. Kärleken, den ska aldrig förgå. Men här får vi liksom vandra i tro snarare än i åskådning. I hoppet och förväntan om att den dagen kommer då vi ska få se Gud ansikte mot ansikte. Om vi går tillbaka till Johannes igen, hans första brev. Det tredje kapitlet. Så läser vi från början där, de två första verserna. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är. Det står inte att när vi får se honom sådan han är, då får vi verkligen skärpa oss. Sitta snyggt i raka rader och vara ordentliga och vifta med flaggor. Nej, det gör det inte. Tack och lov. Det står inte ett dugg om våra gärningar. Utan det står så här, att när vi får se honom sådan han är, då är det en sån överväldigande upplevelse. Att ingenting blir så likt. Icke i evighet. Jag tycker det är så härligt med aposteln Johannes när han går på Patmos. Gamle gubben. Han vandrat med Jesus i flera år. För länge sedan. Och så uppenbarar sig Jesus i sin härlighet. Och Johannes, han hade varit med på förklaringsberget en gång. Och sett Jesus där i hans härlighet. Men nu kommer Jesus. Och gubben bara ramlar till marken som du. Ja. Det är det viktiga för oss det här. Att lära känna Kristus. Utifrån det kommer allting på sina rätta platser. Det är att gå igenom dörren in i riket. Och det är ingen konst att gå igenom den dörren. Bara det att alla k-pistar plockas av en på vägen. Vi ska gå tillbaka till Lukas 16 igen. För att om vi läser färdigt det där kapitlet så finner vi att Jesus slutade med en liknelse eller en berättelse, vad vi ska kalla det, om den rike mannen och Lazarus. Och vi kan den ju, vi vet ju det här. Hur den rike mannen ber Abraham att skicka Lazarus för att varna hans bröder som ännu är kvar på jorden. 28 versen. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte också det kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa, de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade, nej fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Och vi tänker, nej men Jesus, du sa ju nyss att lagen och profeterna har haft sin tid. Och nu plötsligt så säger du att man ska lyssna till Mose och profeterna. Hur hänger detta ihop? Jo, Jesus säger så här att om vi inte har lyssnat till lagen och profeterna så kommer vi heller inte att ta intryck om någon uppstår från de döda. Nå, vem har uppstått från de döda? Jo, Jesus Kristus. Och fastän lagen och profeterna har haft sin tid så finns de kvar som ett staket, en oöverstiglig mur runt riket. För att vi istället ska gå in genom öppningen och bli av med maktens attribut. Så vi inte kommer som tjuvar och rövar in i fårfållan. Men det är också så här att om vi inte lyssnar till Mose och profeterna så blir på något sätt budskapet om konungen och hans rike märkvärdigt platt och ointressant. Vi kan formulera det så här att om inte du och jag får en fördjupad självkännedom så kommer ändå kännedomen om Kristus att hänga i luften på något speciellt sätt. Den kommer aldrig att utföra ett förvandlande verk i oss. Jag var hemma hos Frank Mangs för snart ett år sedan och tyckte det var en stor förmån att få träffa en man som Herren har brukat så flitigt. Inte för att det är något särskilt med redskapet, det är det ju aldrig. Det är ju Herren som är den skicklig. Men det är roligt att få lyssna till erfarenheter från en man som Herren har använt mycket. Han känner ju Herren på ett speciellt sätt. Och vi talade mycket om den tid och den situation som vi nu befinner oss i. Men så småningom så pratade vi om diverse andra ting. Lite som det föll sig. Och framåt slutet av samtalet så säger Frank så här att han aldrig upphör att vara gripen av detta att Gud har använt mig, sa Frank. En vanlig, enkel, olärd bondson ifrån Närpes i Österbotten i Finland. Stjärnornas, galaxernas och universums herre. Och så använde han ett uttryck som fick man studsa till. Han sa, jag är ju bara en mask i gruset. Nu har vi ju fått en ny psalmbok och där har vi effektivt rensat ut alla psalmer som handlar om att jag är en mask i gruset. För sådana skrev man på 1600-talet och de är urbota idag. De har vi tagit bort. Nu är det mera psalmer av typen jag behövs då verkligen i Guds rike. Och det förunderliga är ju att båda delarna är sant. Och då tänkte jag plötsligt det här. Ja visst. Om inte Frank hade tänkt så här. Jag är en mask i gruset. Men Herren är stor. Så hade Herren fått använda någon annan. Inte så att Herren var beroende av att han tänkte så. Men det var en del av Herrens handlande med honom. Vi träffar så många kristna som säger jag är en mask i gruset. Suck. Det är ju inte ovanligt. Och de blir inte använda som Frank Mangs. Fast den Herren har utvalt det som på jorden ingenting är. Ja, hur kommer det sig? Ska vi gå och klappa om dem och säga det att nu måste vi verkligen peppa upp dig kära vän och du måste förstå precis vem du är och hela din identitet i Kristus och allt vad vi brukar säga. Jag tror det är fel väg. Vi ska inte ta ifrån en människa hans övertygelse om sin litenhet. Men vi ska måla Kristus för honom. Så att han ser att Gud inte väjer för litenheten utan att Gud istället har utvalt den lille. Den obetydlige, den som ingenting är. Därför att den som bara sitter och säger usch jag är ingenting. Han har inte lärt känna Kristus. Den dag han lär känna Kristus så förstår han att det behöver jag heller inte vara. Det är som sig bör. Att det är så här. Men den som säger att ja, jag är störst, bäst och vackrast, jag behövs då verkligen i Guds rike och Gud får ingenting gjort utan mig. Han kanske kan ha en hel del kunskap om Kristus, men det hänger ju i luften. Han har ingen kunskap om sig själv. Och den Kristuskunskapen har inte funnit sin rätta plats. Det finns ett gammalt ordspråk som heter så här, på sig själv känner man andra. Och det brukar vi ju säga i lite nedsättande mening många gånger. Att man, för att använda ett psykologiskt uttryck, går och projicerar sina egna oarter på omgivningen och tror att alla andra är samma skrot och korn som man själv. Ja, det är kanske riktigt att vi gör så många gånger. Men vi kan modifiera det där och säga lite grann att om du inte känner dig själv, så har du ingen chans att känna någon annan. Om du ska bli psykoterapeut, nästan oavsett vilken av alla terapiskolor som finns, olika terapisystem och så här, så lär du inte slinka igenom den skolan förrän du kommit ut på andra sidan och har gått igenom en terapi själv. Det brukar alltid höra till ritualet. Därför att om du bibringar sig en massa kunskap om din omgivning men är lyckligt omedveten om dig själv, så blir du livsfarlig. Därför att den kunskap du då har om andra, den hänger totalt i luften. Nu säger Jesus så här: lyssnar de inte till Moses och profeterna ska de heller inte låta övertyga sig om någon uppstår från de döda. Moses och profeterna. Ja. De ger oss självkännedom. De ger oss den självkännedom som gör att vi på rätt sätt uppskattar att det finns en öppning i muren. Att vi plötsligt förstår hur unik Kristus är. Och att han är min enda räddning. Vi kan pröva oss inför ett Jesusord, får vi se. Mig förutan kan ni inget göra, säger Jesus. Vad säger du, säger vi? Vi kan göra massor. Kom till vår församling, ska du få se hur mycket verksamhet vi har. Vi gör massor för dig, Jesus. Vi sliter och jobbar varenda dag. Här är verksamhet veckan runt. Mig förutan kan ni inget göra. Har vi upptäckt
att han är unik i våra liv, eller har vi det inte? Lever vi kvar i tron att jo, vi kan allt göra en hel del? Vem kan tala om för oss att vi till sist upptäcker att det är sant? Jo, det är lagen och profeterna. Lagen och profeterna måste finnas där som en bakgrund för att Kristus ensam ska lysa fram. Lagen och profeterna ger oss den självkännedom som är den ödmjukhet som gör att vi förstår det är Jesus och ingen annan. Det är Jesus och inget annat. Ingenstans, tycker jag, i Nya testamentet beskrivs det här så utmanande klart som i Romarbrevet 7. Man brukar ju alltid hamna i Romarbrevet 8 när man har bibelstudier, men på senare tid har jag brukat hamna i Romarbrevet 7. Jag tycker att det är ett mäkta intressant kapitel. Vi börjar läsa i 7 vers. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det är ett budord som skulle föra till liv, förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Paulus menar nu inte så här, att jag skulle inte veta vilka gärningar jag ska göra om inte lagen hade talat om för mig vilka gärningar jag ska göra. Utan han säger att jag skulle inte känt mig själv om inte lagen hade funnits. För lagen säger till mig att du skall inte ha begär. Och i samma ögonblick som lagen säger till mig jag får inte lov att ha begär, i samma stund vaknar alla begär till liv. Och när de gör det, då blir jag en helt omöjlig människa. Från att ha varit en tämligen hygglig prick blir jag plötsligt en lagisk människa. På något sätt hård och oböjlig och omöjlig att leva med. En som till sist säger att ändamålet helgar medlen och slår ihjäl sin omgivning. Och vi kan på ett vis förstå det här, men jag tror att vi behöver bilder för att riktigt se vad det handlar om. Låt oss pröva en bild. Vi tänker oss en lärare med en klass, och i klassen finns ett riktigt busfrö. En som är outtröttligt påhittig när det gäller att sabotera lärarens alla avsikter. Och då tänker vi oss att läraren tar nu sin busige elev avsides en dag och talar om för honom precis hur han vill ha allting. Han vill att det ska vara fin ordning, han vill att det ska vara tyst i klassen, och han stryker extra under att jag blir väldigt störd när det stimmar och bråkar i klassen. Ja, blir killen ordentligare av det? Nej, tvärtom, han har ju fått information precis om hur han ska göra för att sabba lektionerna ordentligt. Så att när lagen kom så fick verkligen synden liv i den klassen. Ju mer han blev instruerad, den här killen, ju värre blev det. Det hade faktiskt varit bättre om magistern hade hållit tyst. Alltså, om du informerar en människa med onda avsikter om vad som är gott, så ger du ju den onda människan större möjligheter att vara ond. När nu Gud ger människan lagen, så är det inte därför att han hoppas att människan ska bli så god och snäll och förträfflig, att det ska bli sån ordning i klassen. Utan det är för att motsatsen ska vakna till liv. Och vi ska upptäcka att vi inte vill det goda på ett sätt.
utan att det finns en kraft som vill det onda. Den stora frågan i våra liv är den här: vad är det som driver oss? En god gärning är inte god om den inte är gjord av kärlek. En gärning som ser god ut men som är gjord av beräkning, av vinstintresse, den är inte god. Vad är det som driver oss? Det är den stora frågan. Och när Jesus säger mig förutan kan ni inget göra, så betyder ju inte det att vi inte kan göra en massa saker. Utan han menar att utan Jesus kan vi inte göra något som är gott. Därför den enda drivkraft människan har i sig själv är begärets drivkraft. Alltså önskan efter makt, önskan att gå med vinst, önskan att behålla sitt liv, önskan att inte ge bort, utan att åtminstone få in mer än det man ger bort. Ge, så ska du få, står det i skriften. Ja. Men nu har det kommit en teologi som säger ge för att få. Lägg en 10 i kollekten så kommer en 100-lapp på posten imorgon. Ja, men då har du inte gett. Du har köpt. Varje gång du ger så måste det bli en minuspost. Du ger alltid med risken att inte få något. Annars har du inte gett. Men det här med att få liksom ha vinstintresset med sig i bakfickan in i paradiset, det är vi experter på. Det är detta som är vårt stora problem. Gud eller mammon. Liknelsen om den orättrådige förvaltaren talar om för oss att vi måste välja. Och valet i våra liv är väldigt enkelt egentligen. Det är inte val mellan en massa olika saker, utan ett val mellan Gud och mammon. Och då behöver vi upptäcka, så att säga, att det som driver människan normalt är begäret och inget annat. Vi är ju experter på att sätta fina lappar på det där begäret. Den som är elak säger gärna att han är rättvis, och den som är snål säger gärna att han har sinne för ekonomi och så vidare. Och på det sättet så liksom kan vi lura oss själva till en tid. Och vad gör Gud? Han ger oss lagen. Vad händer då? Jo, det som vi kallar sinne för ekonomi, det blommar så över alla gränser så vi sitter där och räknar 10-öringar till långt in på nätterna. Och när vi har hållit på med det i några år eller kanske ett helt liv, så upptäcker man ju kanske plötsligt en dag med förfäran: hjälp, jag är ju snål. Ja, halleluja, säger Gud. Nu äntligen kan Kristus få lysa framför dig. Det är det går ut på, förstår ni? Och därför har Gud gett lagen. Vi läser vidare. Ty synden grep tillfället, läste nyss. Den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls. Det var synden. För att den skulle avslöjas som synd vållade den mig döden genom det som är gott, så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av kötslig natur, såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar.
Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag allt som är mitt förnuft, Guds lag, och med min kötsliga natur, syndens lag. Lagen ska inte förgås förrän tidigast när himmel och jord har utplånats. Den behöver få göra sitt verk. Den kommer aldrig att föra oss in i Guds rike. Den är tvärtom staketet som ser till att vi inte kommer in i Guds rike. Var och en försöker tränga sig in, säger Jesus. Ja, det betyder egentligen när vi tittar i grundtexten att människor försöker med våld att ta sig in i Guds rike. Nu förkunnas Guds rike och folk säger, ja, nu ska vi verkligen ta fram stora murbräckan här och hacka oss in. Nej du, den gubben går inte. Det finns ingen chans. Du får inte ta med dig vinstintresset in. Du får inte ta med dig några maktens attribut. Försök inte att med maktens medel, förmågan, det egna klättrandet, alla dina egna vinstintressen, försök inte ta dig in på det viset. Kommer aldrig att gå. För kommer himmel och jord förgå innan du lyckas med det. För det du har emot dig är Guds lag. Den står i väg. Men så finns det en och annan som är ödmjuk nog och går in genom porten istället. För nu finns den och det är den vi förkunnar. Öppningen in i Guds rike. Och den som ska gå in där måste ha upptäckt liksom att människan i sig själv har inte kärlek. Utan har bara ett vinstintresse och drivs i allting av sitt vinstintresse. Och behöver få be om hjälp med detta. Lika desperat som Paulus säger, jag arma människa, vem ska befria mig från det här? Det är alltså en upptäckt att göra i ens liv. Det är lagens verk. Man upptäcker begäret. Upptäcker att den enda egna drivkraft man har är vinstintresset. Och man upptäcker så småningom också att det leder ingen vart. Jag kommer aldrig in i Guds rike på det sättet. Och många kristna har gjort den upptäckten. Man har försökt att göra sig bättre. Man har försökt att fixa helgelse på egen hand. Man har försökt att vara lite snällare, att satsa lite bättre och alltihopa det här. Och så har det inte gått. Usch, jag är en så dålig kristen. Hette det som om det fanns flera olika typer. Vilket det inte gör. Säg aldrig så, det är inte sant. Finns bara en sort. Så att om du alltså har med Kristus att göra, så säg hurra, jag är en kristen. Hur jämmerligt det än fungerar i ditt liv. För om det inte funkar bra, så säger du, jag har inte lärt känna Kristus. Det är så att säga utgångspunkt. Men när man nu har sett att det enda som driver den fallna människan är vinstintresset, då upptäcker man också att det är egentligen inte så som vi ofta har för oss, att synden i människans liv är egenkärleken. Det har så många kristna för sig. Därför att det står, du ska älska din nästa som dig själv. Då tänker man så här, ja ja, synden i mitt liv är att jag älskar mig själv alldeles för mycket och andra alldeles för lite. Och nu ska jag ta ordentliga tag här och försöka älska andra lika mycket som jag älskar mig själv. Nej, den fallna människan älskar inte sig själv. Hon älskar pengarna. Hon älskar vinsten, men hon älskar inte sig själv. Hon älskar sig själv bara om hon kan uppnå vinsten. Då tycker hon om sig själv. Men det Paulus talar om här är en människa som har vandrat så långt på den vägen att allting liksom har kraschat. För det är en återvändsgränd här. Och då sitter han där och säger att det jag inte vill göra, det gör jag. Jag gör ju det jag avskyr. Usch, usch, usch. Och det säger ju många kristna. Usch, jag är en så dålig kristen. Ja, du förstår att det Gud vill gärna att du ska älska dig själv. Han vill att du ska älska honom över allting och allt skapat i lika stor utsträckning. Men problemet med den fallna människan är att hon har ingen kärlek. Ingen kärlek till Gud. Ingen kärlek till sin nästa. Och inte till sig själv. Att Jesus säger till den lagkloke när han frågar vad ska jag göra för att få evigt liv. Säger Jesus, du ska älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Därför det är svar på frågan, vad ska jag göra? Ja, Jesus säger, vill du klättra över muren så är det det du ska göra, varsågod. Men okej, den vägen går inte, den är stängd. Och därför så kan vi inte lura oss till att tro att människan har kärlek till sig själv, för det har hon inte. Hade hon det så skulle vi aldrig kunna hamna i självfördömelse. Men där hamnar vi ju ack så lätt som bekant. Och det är bara ett tecken på att vi har ingen kärlek i oss själva. Mig förutan kan ni ingenting göra. Då har vi alltså upptäckt att den fallna människan drivs av begärelse. Den leder ingen vart. Den leder bara till självfördömelse till sist. Och synden i människans liv är inte egen kärleken utan vinstintresset. Och Gud är aldrig ute efter att döda någon egen kärlek så att säga. Men han är alltid ute efter att döda vinstintresset. Byta ut det emot hans kärlek. Och då förstår du. Då kommer här en hisnande upptäckt. Som Paulus säger. 20 versen. Men om jag gör det jag inte vill. Då är det inte längre jag som handlar. Utan synden som bor i mig. Därför att man kan till sist när man sitter där och säger att usch, jag lever ju inte det liv jag ville leva. Så är ju frågan, vem är jag? Jo, säger Paulus, när jag har upptäckt att det är begären som regerar i mitt liv så kan jag göra en väldigt välsignad upptäckt. Begären är inte jag. Jag är inte skapad sådan. När Gud skapade mig så satte han inte in begären som drivfjäder i mitt liv. Utan det är någonting som har kommit till på efterkälken. Syndafallet och det där du vet. Att bli som Gud. Ibland när helgelsen kommer på tal så tror folk att nu ska vi döda den gamla människan. Och det betyder det att nu ska vi utplåna alla personlighetsdrag och alla ska bli precis likadana. Stöpta i samma form. För nu får man inte vara som man är skapad. Ibland har man för sig det att Gud har skapat mig till ett. Sen kräver han att det ska vara ett annat. Och klarar jag inte det så kastar han mig i helvetet. Nej, det är inte alls så. Utan han är bara ute efter att få plocka av dig maktens alla attribut och hjälpmedel. För de är inte du. Det är frälsning. Nu hur går det till? Genom att du i den situationen. Där allting har kört fast. Lär känna Kristus. Och det går inte att fästa på papper. Att säga liksom. På vad sätt det kan lösa upp situationen. Vi kan bara ana och förstå. Att det finns hemligheter. Med starka flöden av nåd. Och åter nåd. Den fallna människan. I oss själva. Vi har bara begäret som drivkraft. Det leder ingen vart. Allt blir till sist bara meningslöst. Och vi hamnar i mer eller mindre deprimerade tillstånd allihopa. Och då upptäcker vi att vi inte ens har kärlek till oss själva. Och att det inte är egen kärleken som är problemet. För vi har inte den kärleken. Utan att det är vår kärlek till allt det som pengar står för i dess allra vidaste mening. Makt. Anseende, saker som kan köpas, inflytande, ära, berömmelse, allt det här. Det är det vår kärlek är riktad mot och inte mot Gud. Och den kärleken får du inte ta med dig in i paradiset. Den plockar Herren av dig när du går in genom porten. Det är därför porten är lite trång. Ryggsäcken ramlar av. Och du blir lättad ifrån många bördor. Halleluja. Jag kastar allt på sophögen, säger Paulus, för att vinna Kristus. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för att det finns en öppning. Det finns en väg in i din tronsal. Och när vi går in genom den vägen, den dörren, så kommer vinstintresset att lossna. Och vi måste vara beredda på att det ska göra det. Gör oss beredda, Herre. Så att vi inte blir samlare utan utgivare. Ansvarig utgivare. Eller ansvarsfri utgivare, rättare sagt. Ja, härligt, Herre. Bekymmersfri och ansvarsfri utgivare. Inte ansvarslös, utan ansvarsfri. Det är bara du som kan förvandla oss på den punkt. Och det kan bara ske genom att vi får lära känna oss själva. Jag vill be Fader i detta ögonblick för alla så kallat dåliga kristna i denna lokal. Nu ber jag att du lyfter av var och en den lögnen att det skulle finnas dåliga kristna. Det är en lögn. Och sanningen gör oss fria. Därför bjuder vi den lögnen att vika bort i Jesu namn. Men det finns barn till dig, Far, som inte har lärt känna sin frälsare på djupet. Och dem ska du hjälpa, det vill jag be dig om. Vakna upp du som sover, så ska Kristus lysa fram för dig. Fader, så vill jag be för dem, Fader, som värjer sig för den självkännedom som får Kristus att lysa fram. Jag tackar dig, Fader, för att vi är alla i din hand. Och du ska ge oss vad vi behöver av de impulser i vårt dagliga liv. Som gör att vi ska få se Kristus sådan han är. Klarare och tydligare. Tecknad på vår inre näthinna. Amen.